Vi ska nu i tanken förflytta oss från Sjöviks vackra folkhögskola. Och så ska vi tänka oss att vi är där hemma. Och du befinner dig inte nu i ditt vardagsrum, utan du befinner dig i snabbköpet. Bakom dig i den långa kassakön står en ung moder med två barn, 4 år och 2 år, och en kundvagn fullastad med diverse matvaror. Av en ren händelse råkade det vara så att ut med den plats där kassakön ringlar fram finns det hyllor med godis. Och det är godis från golv till tak, så att även de allra minsta ska kunna nappa åt sig ur hyllorna. Den stackars modern för en förtvivlad kamp mot tillvarons villkor. Ungarna kinkar och skriker. Och till sist häver 4-åringen upp ett illtjut som får sillburkarna längst inne i affären att spricka med en dov knall. Frågan är nu om 4-åringen ska få ta med sig ett halvt kilo geléhallon eller inte. Som sagt, moderns kamp är förtvivlad. Hon vädjar till barnens förstånd. Det är inte bra med geléhallon. Hon talar om tomma kalorier. Hon talar om vårt behov av att få kostcirkeln tillgodosedd. Hon talar om karies och tandlossning och tandsten och onödig fetma. E101 och E104. Ju mer hon försöker förklara och vädja till barnens förstånd, desto mer skriker hon. Slutet är givet på förhand. Kassakön är lång. Barnen får sina geléhallon. Det här handlar naturligtvis inte om dig i din roll som fostrare. Självklart inte. Men du har naturligtvis sett att det här kan hända andra. Och det är ju illa nog. Och jag tänkte vi skulle ägna lite grann uppmärksamhet åt detta intressanta spörsmål ikväll. Hur kan det komma sig att föräldrarna inte rår på sina barn i vår kultur? Se där, en viktig fråga. Vad är det som formar en människa? Om vi ska tala om fostran av barn, vad är det som formar en människa? Och vad är det som inte formar en människa? Vi kan ju först börja med att se vad det är som inte formar en människa. Romarbrevet 3:19. Vi vet att lagens ord riktas till dem som äger lagen, för att varje mun ska tystas och hela världen underkastas Guds dom. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig inför honom. Lagen kan bara ge insikt om synd. Här säger nu Paulus viktiga och intressanta ting. Och de gäller både för vuxna och för barn. Man kan inte informera bort synden. Man kan inte förändra en människa genom att informera. Man kan inte ens förändra och forma sina barn genom att informera om hur farligt det är att äta E101 och E104. Tomma kalorier och farliga färgämnen. Det är inte det som formar barn. Inte ens Guds lag kan forma oss. Vi är inte mottagliga för det. Inte ens vi vuxna, förståndiga människor är föränderliga med hjälp av information. Ty om det räckte med det skulle vi till exempel inte ha något AIDS-problem. Det skulle räcka med att man talade om att AIDS är smittsamt och så talade man om hur det smittar och sen skulle problemet vara löst. Pytsan, det är det inte. Information förändrar ingen människa. Det vill till helt andra medel och helt andra metoder. Vi kikar då på det positiva och så går vi till Johannes 14 kapitel och 15 vers. Jesus säger till lärjungarna i sitt avskedstal: om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag tycker om den nya översättningen för omväxlings skull. Den är bättre här än den gamla. För den gamla står det: älskar ni mig så håller ni mina bud. Och det låter ju som att jaha, alltså, ja, du älskar mig, säger Jesus. Ja, men du håller ju inte buden och vidare förstås. Skärp dig! Annars ska jag slänga till dig lite stentavlor. Så du får läsa på. Men här uttrycks grundtextens mening mycket klarare. Om ni älskar Kristus, då kommer ni att hålla hans bud. Inte därför att ni är tvungna, utan därför att ni älskar honom. Vad är det som formar en människa? Inte information, utan identifikation. Att man har en person att se upp till. Att man har en person att se upp till. Döda principer kan inte förändra en människa. Bara detta att man får se upp till ett levande föredöme. Är det så att vi upptäcker att vi inte håller hans bud, så är det ingen idé att vi håller på och pluggar på buden. Utan då måste vi säga: jag har inte lärt känna Jesus. Jag har inte förstått vem han är. Jag måste djupare få klart för mig vem Kristus är. Därför ju tydligare jag ser honom, desto mer kommer mitt liv att fungera som det ska. Och för att du inte ska tro att jag hittar på det här, så ska vi slå upp att Johannes säger precis detta. Första brevets andra kapitel och tredje vers. Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud. Hur kan jag veta att jag har lärt känna Jesus? Jo, om jag håller hans bud så har jag lärt känna honom. Och om jag tycker att det går ganska dåligt med buden, så måste jag säga: åh Herre, jag känner dig inte ännu. Du kan väl ge dig till känna för mig. Du kan väl visa dig för mig på något sätt. I ordet, med din heliga ande, ja, du har så många vägar. Men bara jag får lära känna dig, så förändras mitt liv. Vi behöver någon att se upp till. Ty det formar vårt liv. Det och bara det. Vi ska gå till Markus evangelium, till det sjätte kapitlet. Där ska vi läsa de 6 första verserna. Han gick därifrån och kom till sin hemstad, och hans lärjungar följde med honom. När det blev sabbat undervisade han i synagogan, och de många som hörde honom häpnade och sa: var har han detta ifrån? Vad är det för visdom han har fått så att han kan utföra sådana underverk med sina händer? Är det inte snickaren Marias son och bror till Jakob och Josef och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss? Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sa till dem: en profet blir ringaktad bara i sin hemstad, bland sina släktingar och i sitt hem. Han kunde inte göra några underverk där, utom att bota några sjuka genom att lägga sina händer på dem. Och han förvånade sig över att de inte ville tro. Varför gick det inte i Nasaret? Det var inte det att de inte hade tro för helande, som det heter, för det hade de visst det. Var har han detta ifrån, frågar de. Vad är det för visdom han har fått så att han kan utföra sådana underverk med sina händer? Visst, nu hade man verkligen samlats till mirakelkonferens. Nu så skulle han göra under i Nasaret, precis som de hade hört att han hade gjort i Kana och i Kapernaum och lite varstans i Jerusalem och så. Och så blev det fiasko av allt sammans. Bara några blev helade. Varför det? De ringaktade honom. De såg inte upp till honom på ett sunt sätt, utan de föraktade honom. Men det är ju snickarens pojk det här. Det kan ju inte vara något särskilt med honom. Och redan det lilla räckte för att han inte skulle ha något att ge till de människor som han i många fall hade sett sedan han var liten pojke. Om det fanns några han ville hjälpa, så måste det ha varit dem. Men här stöter vi på en av livets hemligheter. Kärleken, som är den starkaste kraft. Den kraft som verkligen kan forma människor till människor. I både fostran och läkedom och helgelse. Den kommer liksom av sig om man ringaktar den person som hade något att ge. Jag har funderat mycket på en berättelse som står i Apostlagärningarnas 3:e kapitel. Vi ska slå upp och titta där. När Petrus och Johannes stöter på en lam man som sitter vid sköna porten och tigger. Då säger Petrus någonting som låter väldigt egendomligt. Apostlagärningarna 3. Om vi kan börja i 3:e versen. När han nu fick se Petrus och Johannes på väg in bad han om en allmosa. De fäste blicken på honom och Petrus sa: se på oss. Mannen såg spänt på dem och väntade sig att få något av dem. Men Petrus sa: silver och guld har jag inte, men vad jag har det ger jag dig. I Nazaren Jesu Kristi namn, stig upp och gå. Har du funderat någonsin över det där ordet se på oss? Jag slår vad om att om du ska vara med som förebedjare imorgon kväll på förbönsgudstjänsten, så kommer du inte att säga till dem som kommer fram: se på mig. Utan du kommer fromt programmerad som du är att säga: se på Jesus, trons hövding och fullkomna, och titta för allt i världen, inte på mig. För det är ingenting att se på. Och om det kan du ju råda delade meningar. Är du en Guds skapelse, så är du säkert något att se på. Men varför säger Petrus så här? Jo, jag tror det. Att Ska jag ta emot något från Gud genom en människa, så kan jag inte ringakta den människan, för då blir det ingenting. Men om jag respekterar den människan, jag behöver inte beundra honom, för det är kötsligt. Men att överträffa varandra i inbördes hedersbevisning, som vi läste på eftermiddagspasset i Romarbrevet 12, det betyder inte att vi springer runt och fjäskar med varann, smörjer varann, smickrar varann. Det är också kött. Men att respektera varann. När du kommer fram imorgon på förbundsgudstjänsten, för det gör du naturligtvis, och så kommer någon och ska be för dig, så tänk inte: jass, jaha, det blev Johansson, ja, 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 det kanske går ändå. Utan: åh, här kommer en människa i vilken anden bor. Här kommer en person som den heliga ande, Gud själv, har tagit sin boning. Och om du blir inbjuden imorgon att vara förebedjare, så titta inte för mycket på dig själv och tänk att: oh, det kommer aldrig gå, stackars arma människor som ska få förbön av mig. Utan du kan tänka så här: ja, den heliga ande bor i mig. Det räcker. Det är allt som behövs. Men det är alltså så här, att om vi har någon, en levande förebild att se upp till, så kan vi ta emot väldigt mycket som formar våra liv. Men om vi inte har någon levande förebild att se upp till, då kommer liksom processen av sig. Vi återvänder till mamman och de två barnen i snabbköpet. Vad är det som har hänt? Ja, jag tror det är så här att barnen ser inte upp till sina föräldrar. Därför att föräldrarna på något sätt i sin roll som föräldrar och fostrar ser ner på sig själva. De har ingen naturlig auktoritet. Och säger vi, vart tog den vägen? Jo, den försvann så här, genom att man sa det att all auktoritet är auktoritär. Och med detta enkla lilla knep röjde man all auktoritet ur vägen. Också god auktoritet. Man blandade ihop begreppen. Så vi måste väldigt noga lära oss att skilja mellan auktoritet och auktoritär. Johannes evangelium ger oss en bra ledtråd. 13 kapitlet. Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Och det var ju normalt ett slavgöra. Inte därför att det var så tungt, utan därför att det var socialt förnedrande. Och därför så blir det ju lite komplicerat med Petrus. Han vet inte riktigt hur han ska kunna ta emot det här. Men det löser sig så småningom. Och när Jesus har tvättat fötterna på alla lärjungarna, så börjar vi läsa i 12:e versen. När han hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen, sa han till dem: förstår ni vad det är jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det med rätta, för det är jag. Om nu jag som är er herre och mästare har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Sannerligen, jag säger er, En tjänare är inte för mer än sin herre, och en budbärare är inte för mer än den som har sänt honom. Vet ni detta, är ni saliga om ni också handlar så. Inte förrän vi gör det, men då. Ni kallar mig herre och mästare, och det gör ni rätt i, säger Jesus, för det är jag. Han visar sin auktoritet utan att vara auktoritär. Se, din konung kommer till dig, fattig, ridande på en åsna, på en arbetsåsninnas fol. Auktoritet som inte är auktoritär. När man studerar uppkomsten till studentrevolterna 1968, då folk blev som tokiga och hissade röda fanor överallt och hoppade omkring på kårhustaken och sprängde bomber. Och så tar man reda på lite grann, vad var det som utlöste allt det här? Då hittar man ett antal filosofer. Och deras budskap var ungefär detta, att alla styresmän och makthavare har dolda motiv för sin verksamhet. Och det gäller att avslöja alla makthavare och alla styresmän. Att dra fram deras dolda motiv i ljuset. Och då släpptes en ande av upproriskhet lös över västerlandet. En av många yttringar i sammanhanget var att vi begåvades med det som kom att kallas för skjutjärnsjournalistik. De av oss som är gamla nog att komma ihåg den här tiden, vi minns att fram till 68-rörelsen Så var utfrågning i radio och tv en väldigt stillsam och fridsam procedur. Och efter det så blev det någon sorts sport att sticka mikrofonen så långt ner i halsen på intervjuobjektet att han nästan spydde upp den och samtidigt råkade försäga sig. Alla behandlades som om de var svin tills annat var bevisat. Vi fick en sorts upprorskultur. Och upproret blev legaliserat och till och med idealiserat. Proletariatets revolution och kulturrevolution och allt vad det hette. Och vi fick lära oss detta, att auktoritet är något förfärligt fult. Den gamla pluggskolan skulle avskaffas. För den var ju auktoritär. Och det kan hända att den var ibland. Men inte blev det mindre av auktoritära fasoner i skolan. När liksom mycket släpptes loss och vi kanske fick mera mobbning på skolgårdarna istället. I vilket fall, de som är föräldrar nu har förlorat någonting som gångna generationer hade mera med modersmjölken. Och det är en insikt om vad naturlig auktoritet är. Att en förälder, självklart, så att säga, var en förälder. Visst fanns det mycket auktoritetsmissbruk. Visst kan man som själavårdare möta många människor som växte upp i seklets barndom och som kan berätta om sånt som får nästan rysningar att gå ut efter ryggen. Vi ska inte säga att allt var bättre förr, för det var det inte. Vi är ute efter att förstå mamman med kundvagnen och de skrikiga ungarna. Hon vågar inte vara auktoritet. Hon har i sina egna ögon inte den naturliga auktoritet som gör att barnen lystrar när hon säger nej. Utan barnen vet bara allt för väl att om man står på sig i det stora utnötningskriget så brukar man bli rikligen belönad. Varken barn eller föräldrar vet längre riktigt vad sund auktoritet är för något. När föräldrarna fått lära sig att inte respektera sig själva som föräldrar så är det svårt för barnen att komma på att det är det som är så att säga poängen i all barnuppfostran. Vi bläddrar till Efesiebrevet kapitel 6. Fyra verser från början. Ni barn, lyd era föräldrar för Herrens skull. Det är er skyldighet. Visa aktning för din far och din mor. Det är det första bud som följs av ett löfte. För att det ska gå dig väl och du ska få leva länge på jorden. Och ni fäder, reta inte upp era barn utan fostra och vägled dem efter Herrens vilja. Fjärde budet. Hedra din fader och din moder. Detta sägs ju till barnen. Och det är ju ett mycket misskänt och mycket misstolkat bud. Många läser som om det stod: du ska hedra din fader och din moder på det att de må kunna göra vad som helst. Men det står det inte. Paulus är noga med att stryka under motiveringen till budet. För att det må gå dig väl. Fjärde budet är givet av omsorg om barnen och inte för att föräldrarna ska kunna missköta sin uppgift. Barnen är på ett sätt delansvariga från början. Fostran är alltid ett samarbete. Att hedra sin fader och sin moder. Det är alltså detta att kunna respektera sina föräldrar. Inte därför att de är perfekta. För perfekta föräldrar finns inte. Och jag har för övrigt träffat människor som fått stora psykiska problem just av att de hade så perfekta föräldrar att de aldrig i sitt liv orkade leva upp till den förebilden. I Nässjö bodde en kristen barnpsykolog som heter Alf B. Svensson. Han använde väl detta B för att markera att han inte är partiledare. Och han brukar säga så här, att man ska ha lagom dåliga föräldrar. Det brukar bli bäst. Och det tycker jag är vishet i kubik. Därför att det barnen ska lära sig att samarbeta med är inte helgon utan människor. Därför kan du som förälder vara människa. Därför att det är sådana som dina barn ska anpassa sig till. Men att respektera en människa har inte att göra med hennes prestationer. Utan har ju djupast sett att göra med att också en alkoholiserad far, en försumlig mor, är ett stycke av Guds skapelse. Och man kan med Guds hjälp respektera också en sådan människa som människa. Och det betyder, när man får den möjligheten, att det goda som den människan kan ge till efterkommande generation går att flytta från far till son, från mor till dotter, eller hur det nu flyttas. Men om vi lär barnen att ringakta sina föräldrar, som kåsören Cello skrev för många år sedan, att han hade hört något av sina barn säga till ett yngre syskon: bry dig inte om vad farsan säger, han består till 70% av vatten. Om barnen får lära sig att ringakta sina föräldrar, så kan de inte ta emot ens det goda som varje människa kan överräcka till sin nästa. Nu är det ju lite svårt att börja så att säga i blöjåldern att informera barnen om att de ska respektera far och mor. Och vi har ju redan konstaterat att det är ju djupast sett inte genom information som människolivet formas och danas. Men man kan som förälder ställa sig inför fjärde budet. Och så kan man be himmelens och jordens Gud att få del av den gåva som gör att man som förälder har en sund och naturlig auktoritet. Att man så att säga får gåvan att respektera sig själv som förälder i all sin ofullkomlighet, i all sin mänsklighet, men i alla fall vara medveten om att nu är det mig Gud använder för att föra detta barn han har gett oss förtroendet att vårda, för att föra det barnet till mognad. Precis på samma sätt som om du är förebedjare, att du har den respekten: nu är det mig Gud använder. Och det betyder ju inte alls att du blir maktfullkomlig och att du börjar krossa glas, utan hela tiden är du ute efter detta: Herre, ge mig en sund och ödmjuk auktoritet. Därför att det kommer mina barn att känna. Och när de känner det, så mår de väl av det. Och det som du vill ge mina barn genom mig, det kommer de då att kunna ta emot. Vi ska gå till Ordspråksboken, 4:e kapitlet. Läser verserna 1-9. Hör ni barn en faders tuktan, och ta den i akt så att ni lär förstånd. Ty god lärdom ger jag er, min undervisning må ni inte låta fara. Ty själv har jag varit barn och haft en fader, varit späd och för min moder ende sonen. Då undervisade han mig och sa till mig: låt ditt hjärta hålla fast vid mina ord, bevara mina bud, så får du leva. Sök förvärva vishet, sök förvärva förstånd. Glöm inte min muns tal och vik inte ifrån det. Överge henne inte, så ska hon bevara dig. Älska henne, så ska hon beskydda dig. Vishetens början är: försök förvärva vishet. Ja, för allt ditt arbete försök förvärva förstånd. Värdera henne högt, så ska hon upphöja dig. Hon ska göra dig ärad om du sluter henne i din famn. Hon ska sätta på ditt huvud en skön krans, en ärekrona ska hon räcka åt dig. Man kan ju alltid fråga sig så här: skulle jag våga säga så till mina barn? God lärdom ger jag er. Ja, det var nog ett tag sedan som vi som föräldrar vågade säga så. min undervisning må ni inte låta fara. Här talar en person som så att säga är medveten om sin auktoritet. Han gör det inte i avsikt att förtrycka. Det finns ingenting av att barn ska sitta still och hålla tyst, annars så får de smaka rottingen. Utan här finns ju en varm, levande, äkta omsorg om barnets väl och ve. Men ändå, det är helt naturligt att barnet måste se upp till far för att kunna värdesätta det som fadern har att ge. Och djupast sett det som Gud har gett genom släktled ända fram till denne fader som nu ger det vidare till nästa generation. Jag slog vad om att mamman i kassakön, hon vågar inte säga god lärdom ger jag er. Och om ni tar emot det här så kommer ni att bli visa och förståndiga. Utan hon vädjar till att de inte ska äta för mycket E104. Och det hennes vädjande är ett uttryck för att den auktoritet som barnen behöver, den är förlorad. Och den är ett bönämne. Herre, ge mig den auktoritet. Vi har blivit så rädda för att förtrycka våra barn att vi vågar nästan inte vara föräldrar. Utan vi bedriver någon sorts fackliga löneförhandlingar nästan med ungarna om veckopengen. Som det stod i en vits i Göteborgsposten för ett tag sedan att en far säger till en annan far att jag förklarade det här med handelsbalans för mina barn häromdagen och då krävde de att få veckopengen i D-mark. Nå, men då frågar vi så här, vad är det egentligen som har hänt med den stackars mamman? Jo, hon lider av ett mycket bisarrt tillstånd som vi kan kalla dåligt samvete i förskott. Hon är så medveten om att om hon gör något fel så kommer barnen när de blir vuxna att ha så mycket att säga till sin terapeut att det gäller att inte göra fel. Och en myckenhet av modern barnuppfostran sker med dåligt samvete. Jag kan säga det för att jag har upplevt hur ljuvligt det är att få barnbarn. Man löper inte risken att de pratar om morfar med sin terapeut när de blir vuxna. Och det är en frihet utan like. Man kan ha så kul med ungarna därför att man känner liksom inte från början den här skulden, måtte jag nu inte göra fel. Utan man kan vara människa och man kan vara sig själv. Och det är ett välsignat skönt tillstånd. Jag rekommenderar er att bli morfar. Redan det här vädjandet som är så vanligt, när man in absurdum ska förklara för barn varför barnet inte får, och där det till sist nästan inte finns kvar i registret ett nej, nu bestämmer jag, utan man hela tiden känner sig förpliktigad att komma med ett nej, du får inte därför att, och så ska man ha en bra motivering. Redan detta talar om just det här dilemmat att uppfostra sina barn så att säga under skuldens förtecken. Och det ska ju du som kristen förälder djupast sett inte behöva göra. Därför att om det finns någonting som verkligen, så att säga, är den stora gåvan till var och en kristen, så är det ju möjligheten att leva med ett rent och fritt samvete. Vi slår därför upp en av mina absoluta favorittexter. Hebreerbrevet 9, verserna 13 och 14. Hebreerbrevet 9. Om nu blod av bockar och tjurar och stänk av askan från en kviga helgar det orena så att det blir rena i yttre mening. Hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus, som i kraft av evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande Guden. Detta är underbart. Man kan få ett rent samvete. Inte genom duktighet. Inte genom att ta nya tag. Utan genom att be Gud om rening i Jesu blod. Och så säger nu Hebreerbrevets författare, vem det än är, att det vi gör av dåligt samvete, det är döda gärningar. Och det betyder att det vi vill göra gentemot våra barn, det är ju levande gärningar. Därför att det handlar ju om någonting som ska göra dem levande, mer skickade för livet. Och därför vill vi ju gärna göra levande gärningar. Åh, det måste vara svårt, säger du, det duger jag aldrig till. Nej, det är det det inte är, förstår du. Du kan be Gud om hjälp att fostra dina barn med ett rent samvete. Även om du vet att du är en högst ofullkomlig människa. Även om du kanske tycker synd om dina barn för att de ska behöva hålla till godo med dig som förälder eller fostrare. Så är det så att den dag Herren får ge dig ett rent samvete, så att säga i förskott, ett beskydd för ditt samvete i din egenskap av fostrare, då kommer en stor lättnad att infinna sig. Och med den lättnaden kan du finna en naturlig auktoritet. Jag tror det ligger en väldig hemlighet i detta. En väldig hemlighet. Gud ger ju inte ett rent samvete åt någon för att vederbörande ska kunna bära sig åt hur som helst. Det är vi ju klara över. Men det antar jag att du inte strävar efter som förälder heller. I så fall satt du väl inte här. Och om du tyckte det att jag har rätt att köra över mina barn på längden och tvären, så är ju detta inget problem för dig. Du kan ju syssla med något annat då. Men detta är ett budskap till dig som är förälder och som dignar under uppgiften att vara förälder. Min hustru kom för ett tag sedan hem med något tidningsurklipp som hon hade hittat på jobbet. Och det var någon lång historia om att någon vuxen som utgöt sig att hur kunde det bli folk av oss? På vår tid fanns inga barnpedagoger och inga skolkuratorer och inget barnpsyk och inte det och inte detta. Tack gode Gud för barnpsyk och tack gode Gud för skolkuratorer. Men till sist kan man ju nästan undra, konstigt att det gick. Det gick faktiskt så pass hyfsat som det gjorde. Jag menar, ser omkring i lokalen och ser på dem som närmar sig de 70. Det blir folk av dem med. Och det är ju ganska egendomligt. Eller hur? Men härligt är det. Och det betyder att vi Jag tror att vi kan frimodigt sträcka oss efter möjligheten att fostra våra barn under det rena och fria samvetets förtecken och inte under skuldens förtecken. Det här med dåligt samvete är ju en intressant folksjukdom. Det är ju inte alls bara föräldrar som har dåligt samvete. Jag har varit ganska intresserad av frågan, varför går alla omkring med dåligt samvete? När vi tittar tillbaka i 1900-talets kulturhistoria och överhuvudtaget i sekulariseringens historia, så ska vi finna det att ett antal framstående personer ställde sig upp och sa det att samvetet, det är en farlig grej, den blir man bara sjuk av. Det sa Freud till exempel. Han kallade samvetet för överjaget och ansåg att överjaget var bara en samling av hälsovådliga kulturella präglingar. Nu tar jag i lite grann, men inte för mycket. Och därför så var samvetet en farlig grej. Och religionen borde framförallt avskaffas i folkhälsans namn. Och det lyckades han ganska bra med. Han är en av den moderna sekulariseringens förgrundsgestalter. Sigmund Freud. Född 1856, död 1939. Och tanken var då denna, att om vi bara blir av med religionen så behöver inte människor digna under så mycket neurotisk skuld. Det blev tvärtom. Därför att man behöver inte vara verksam länge som själavårdare för man träffar människor som stämmer på Freuds beskrivning. Det är jag den första att säga. Människor som fått en så auktoritär fostran att deras samvete är en enda snårskog av förbud och skuldförnimmelser och allt sådant. Och för en sån människa är det en välsignad glädje att läsa de här två verserna i Hebreerbrevet som vi nyss läste. Och be att Gud ska få frigöra den människans samvete i Jesu Kristi blod. Det har jag fått glädjen att göra så många gånger i mitt liv. Så jag kan verkligen av hela mitt hjärta säga, jag tror inte finns något bibelord jag har slagit upp så många gånger som det här. Men när religionen försvann fick inte människorna mindre dåligt samvete utan mer. Och det var ju en ganska oväntad effekt. Hur kan det komma sig, säger vi? Jo, det är inte så svårt att förstå. För när vi avskaffar Gud som högsta instans, då är det ju du och jag som blir högsta instans. Då blir vi plötsligt ansvariga för allt som sker i världen. Och det ansvaret orkar varken du eller jag bära. Och det är ju därför man nästan måste ha en stesolid efter att ha tittat på Rapport. Eller något annat lugnande. För man mår så dåligt. Det känns så jobbigt som vi brukar säga. Och nu svenska. Vi orkar inte med att vara högsta instans och bära hela ansvaret för en lidande värld. Så när Gud avskaffades så fick ju människan sitta där med hela ansvaret. Och det slutade ju med att vi hetsar varandra med alla möjliga, mer eller mindre upphetsande och uppmuntrande tillrop för att lösa världens problem. Det ska människan göra nu. Det kommer människan aldrig att klara. Av den enkla anledningen att det är ju människan som har skapat världens problem. Vi klarar inte att vara högsta instans. Och det är vi på ett sätt väl medvetna om. Inte bara vi som sitter i kyrkan utan lika mycket de som går utanför. Och det skapar ju en outhärdlig situation. Man kan ju redan som förälder, menar jag, digna under ansvaret att hjälpa sina barn till vuxen ålder. Inte ens där orkar vi, klarar vi, är vi konstruerade för att vara högsta instans. Hur mycket mindre klarar vi då hela världens problem? Så länge Gud fanns, så fanns det ju någon som kunde förlåta och ge nåd. Men det gör det ju inte nu. Utan nu är människan inte bara högsta ansvarig instans, vilket är hemskt nog, utan människan blir också högsta dömande instans. Och med det får vi ju en galopperande människofruktan. Vad ska folk säga? Vad ska mina barn komma och säga när de blir vuxna? Vad ska den tycka och vad ska de tycka? Och bara de inte får veta något i församlingen. Vi fastnar i en rävsax av dåligt samvete och människofruktan. Det blir förvisso inte lättare att leva när religionen avskaffades. Freud tänkte det, men han hade inte rätt. Av den enkla anledningen att Gud finns. Och verkligheten, hela verklighetens ursprung, verkligheten själv, går inte att avskaffa med några penndrag i en bok. Det dåliga samvete som vi människor ger varandra har en väldigt intressant egenskap. Och detta är kanske egentligen mitt budskap ikväll. Därför att det dåliga samvete vi har som människor hänger ihop med att man kan som människa alltid göra mer än man redan har gjort. Hur snäll och hur idealisk och hur kärleksfull och hur trevlig du än är som förälder, så kan du alltid vara lite trevligare. Alltid kan du vara lite kärleksfullare. Alltid kan du vara lite mera intresserad av dina barn. Du kan alltid ge mer tid till dina barn. Och så är det med det dåliga samvete som vi människor ger oss själva och varandra. Det har med kvantitet att göra. Om du vill psyka folk i församlingen där hemma, så ska jag ge dig ett bra tips. Det är bara att gå runt och säga till alla att du är så kärlekslös. Den pilen träffar alltid sitt mål, hur fumligt man än skjuter den. För alla är så plågsamt väl medvetna om att de kunde vara lite kärleksfullare. Och det dåliga samvete man har som förälder hänger väldigt mycket ihop med detta. Har jag nu gjort nog för mina barn? Var går gränsen för godkänt? Svar, den går strax under takåsen. Ribban går alltid att höja ett snäpp till. Du är aldrig färdig som förälder. Du kan aldrig slappna av om du ska ta din uppgift på allvar. När Gud ser på oss, så frågar han inte om vi har gjort tillräckligt. Ty Gud är inte intresserad av kvantitet, utan han är intresserad av kvalitet. Har det som du och jag gjorde, var det rent? Var det sant? Var det äkta? Du vet, renhet och sanning är inte en kvantitetsfråga. Och det du gör mot dina barn, därför att du vill dem väl, det är på något sätt inte en kvantitetsfråga, utan det har ju med kvaliteten i din inställning till barnen att göra. Det är vad Gud frågar efter. Och det är, om vi tänker på saken, inget varken svårt eller orimligt krav. Och jag tror att du som förälder mycket väl kan tänka sig, ja, mina barn vill jag ju väl. Självklart vill jag det, det är ju inget konstigt. Räcker det? Ja, det vågar jag påstå att det gör. Om du vågar be Gud om ett rent samvete. Vågar ta emot det. Vågar slappna av i din uppgift. Och vågar be Gud till och med om den naturliga auktoritet som gör att det goda Gud har gett dig kan flöda vidare till dina barn. Det mänskligt dåliga samvetet är alltid en mängdfråga. Jag kan göra lite till. Men när Gud liksom talar med dig om din synd i ditt samvete, så kommer han aldrig med kvantitativa termer. Han kommer aldrig att säga, jaha, jag hade väntat med 150 men du kommer vara med 100. Du nådde inte ända fram. Utan han kommer att säga, mitt kära barn, detta var inte rent. Nej, säger du. Fader i himlen, det var inte rent. Och i den stund du håller med Gud, så blir det rent. Den enda skuld som finns kvar, det är föräldrars skuld till sina barn. All annan skuld är bara skuldkänslor i modern kultur. Nu överdriver jag lite igen, jag vet det. Men det finns ingenting som är så smärtsamt och ingenting som är så svårt att hantera i ett personligt samtal som när en människa plötsligt får se, hjälp, jag har felat mot mina barn. Eller när man kommer in på detta kapitlet att det har gått snett för mina barn i livet. Det är mitt fel. Det är en så fruktansvärt smärtsam situation och den är så svår att tackla. Och det beror inte på att Bibeln lägger tunga bördor på en förälder i den situationen, utan på att vår kultur gör det. Vi ska sluta kvällens övningar med ett citat ur den 51:a psalmen som jag tycker mycket om. Det är David som ber sin syndabekännelse och han säger ett märkligt ord. Som jag tycker är nåd utöver nåd. Var står det nu? Sjätte versen. Mot dig alena har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon. Vad betyder detta? Jo, David har syndat. Men han är också medveten om att han kan få full upprättelse av Gud. Ja, men säger vi, det är ju inte riktigt. Han har ju förbrutit sig mot människor. Det var ju mot människor han hade syndat. Ja, det var det. Men jag har mött så många föräldrar som suttit i denna situationen och sagt, jag har förbrutit mig mot mina barn och det har gått snett för dem i livet. Och så har jag sagt, du kan nu få ett rent samvete. Nej, det är jag inte värd. Jo, nej, det är du inte. Men för Kristi skull kan du få det. Och när du får ett rent samvete så kan du närma dig dina barn utan att tyngas av en skuld som bara trasslar till din relation till dina barn. När du kommer fri till din knarkande son så kommer han att känna att du är fri. Och då kan det öppna sig en möjlighet för dig att göra något konstruktivt, om inte annat att vittna om den Gud som kan ta sig an hopplösa situationer och omöjliga fall. När du får ett rent samvete så kommer så att säga dina barn att dras med in i den process som Herren drar in dig i. Och därför är det viktigt för oss, grundläggande och viktigt, att all barnuppfostran får ske under det rena samvetets förtecken. Här har du som kristen förälder ett sånt oerhört försteg framför alla andra föräldrar. I all din skröplighet, i all din brist, kan du idag ta emot ett rent samvete. Både ett som så att säga verkar framåt i tiden och ett som verkar bakåt i tiden. Och vara människa inför dina barn, oavsett om de är 60 år eller 4. Nu ska vi be. Himmelske Fader, vi lovar och tackar dig för ditt rikes skönhet och väldighet, för dina tankars rikedom och vishet, för din nåd som sträcker sig allt upp över skyarna, så långt som öster är från väster, så långt för du våra överträdelser ifrån oss. När vi har ett sådant hopp, då kan vi gå helt frimodigt tillväga. Herre, vi prisar och tackar och lovar dig. Vi tackar dig för våra barn, vare sig de är små eller vuxna. Och har vi inga egna barn, så vill vi tacka dig för de barn som finns här. Herre, låt mycket nåd strömma över. Låt mycket välsignelse strömma över. Jag ber dig, Herre, att de som är föräldrar och står i en fostrargärning nu ska få en stor glädje och en stor frimodighet och en stor tillit till dig i sin gärning. Och jag ber dig, Herre, att var och en ska kunna ge åt sina barn allt det som du har gett åt dem i det rena samvetets och den naturliga auktoritetens förtecken. Herre, bevara oss från att bli auktoritära, men ge oss gåvan att utöva en sund, enkel, naturlig auktoritet. I Jesu Kristi namn. Lovat vare ditt namn. Amen.